schablonen i handikappersättningen kan bli kvar. I år är det valår och vi ska möta tre politiker med synnedsättning. Och så träffar vi Driva som är ny medarbetare på ledarhundsverksamheten. Välkommen till Radio SRF vecka 15. Jag heter Joakim Kohlman. Ja, vi ska börja och prata om att schablonen för gravt synskadade och hörselskadade kan bli kvar. Det står klart sedan Alliansens representanter i socialförsäkringsutskottet i veckan lämnat en motion på regeringens förslag om att göra om handikappersättningen till en merkostnadsersättning. Vi ser inte behovet av att blinda eller gravt hörselskadade individuellt ska behöva styrka sina omkostnader då dessa funktionsnedsättningar i hög grad generellt medför liknande behov för alla som drabbas av dem. Ja, så skriver Alliansen i Socialförsäkringsutskottet i en gemensam motion som lämnades in den 11 april där det också föreslår att riksdagen beslutar att låta schablonen bli kvar. Och så här kommenterar Håkan Thomsson, förbundsordförande i SRF.
Det är fantastiskt positivt att Alliansen bestämt sig för att göra en gemensam motion som ska säkra att vi kan få behålla handikappersättningen i nuvarande form. Det känns som ett stort framsteg att den här motionen har kommit till stånd, och det är också resultatet av ett gediget arbete från SRFs sida, men också resultatet av att allianspartierna har lyssnat på våra argument och tagit till sig av dem. Och nu får vi verkligen hoppas att riksdagen tar sitt förnuft till fånga, hela riksdagen, och fattar beslut i enlighet med den här alliansmotionen.
Och även Vänsterpartiet har lämnat in en motion där man vill stoppa regeringens förslag i sin helhet. Sverigedemokraterna har meddelat att de avser att stödja allianspartiernas motion, och det skulle kunna innebära att schablonen kommer att räddas. Riksdagen förväntas fatta beslut den 30 maj. Vi hörde ju Håkan Thomsson där, och han spelades faktiskt in på Island där han har varit i veckan tillsammans med en delegation från SRF. Det har nämligen varit möte i den nordiska samarbetskommittén. Och Island ska vi fortsätta att prata om nu, för det handlar om en nyanställd konsulent på ledarhundsverksamheten.
Driva heter jag. Driva Gästdotter.
Och vem är du?
Ja, jag... en ny konsulent hos SRF.
Vad har du gjort innan du kom till ledarhundsverksamheten?
Jag har varit i ledarhundsverksamheten ganska länge, men inte i Sverige direkt. Jag är född och uppväxt på Island och har började med ledarhundar först 99 när jag flyttade till Sverige. Då gick jag som praktikant med Inga-Lill Löfgren på hundskolan. Och sen flyttade jag till Island igen och här håller på med ledarhundar där. Fått in lite, det fanns ju inga ledarhundar på Island, så vi fick ju jobba lite på det. Köpte hundar både från Norge och Sverige. Dresserade våra egna hundar också. Sen bestämde jag mig, vad var det, 2015, att flytta till Sverige igen.
Så. Varför då?
Ja, varför då? Det fanns ju ganska många anledningar. Ja, min man fick ett ganska bra jobb i Sverige. Jobbade med hästar i Sverige. Och... ja, jag fick ett jobb i Sverige också, så vi bestämde oss för att flytta.
Och sen har du jobbat hos Kustmarken innan du kom till ledarhundsverksamheten?
Ja, det har jag gjort. Jobbade där som dressör.
Vad tycker du är skillnaden mellan Island och Sverige när det gäller ledarhundar?
Ja, den är ju ganska stor. Ni har ju väldigt stor erfarenhet av ledarhundar, och er verksamhet är ju mycket större än på Island. Och ni har ju... ja, mycket fler hundar. Vi har ju bara, vad är det, 6 hundar som jobbar nu på Island. Så det är mycket större.
Är det lätt att ha ledarhund i Island? Jag tänker liksom på diskriminering och sådana saker.
Ja, det var lite svårt i början. Vi fick ju jobba väldigt mycket på det här, för hundar var ju inte tillåtna, ja, ingenstans egentligen. Du kunde inte gå på stan och ta med dig din hund. Du kunde definitivt inte gå in på någon affär eller... restauranger. Så vi fick ju jobba väldigt hårt det första året, eller första 2 åren, att få in det här, liksom att hundarna fick gå på stan och vi fick gå med dem, ta med dem lite överallt. Till exempel på bussen, det var inte tillåtet. Så det har vi fått jobba väldigt mycket på. Men det har löst sig, nu är de verkligen liksom välkomna överallt. Så det.
Vad kommer du ha för arbetsuppgifter nu på ledarens verksamheten?
Jag kommer att jobba som konsulent med leveranser och lite supporter. Och ja, lite allt möjligt.
Kommer du vara knuten till någon speciell del av landet eller kommer du åka runt där det behövs?
Jag kommer åka runt om det behövs. Det, ja, Sverige är ju ett ganska stort land. Så vi måste ju dela arbetsuppgifterna mellan oss fyra som jobbar. Så vi kommer att jobba lite runt om.
Vad gillar du att göra när du inte jobbar då?
Då tränar jag hundar. Jag har ju två egna hundar själv som jag tränar med. Så det blir väldigt mycket hundträning när jag är ledig.
Vad har du för hundar?
Schäfer. Två stycken.
Och vilken sorts träning?
Nu tränar jag mot IPO som är spår, skydd och lydnad. Jag har en ung hund, han är ju bara ett år gammal, så vi försöker träna lite och ta oss framåt.
Finns det något annat än hundar eller är det det enda du ägnar din tid åt?
Nej, såklart inte. Vi har ju hästar också och sen familjen, den är ju också viktig. Jag har väldigt mycket med mina barn när jag är ledig, om man säger så. Vi gör mycket roliga saker.
Tänker du dig att ni ska bli kvar i Sverige eller längtar du tillbaka till Island?
Nej, man får ju lite hemlängtan ibland, definitivt. Men jag tror inte jag skulle vilja flytta hem till Island igen. Nej, det tror jag faktiskt inte. Inte nu. Inte i dagsläget.
Och det var alltså Driva Gests dotter som arbetar på ledarhundsverksamheten. Hon kommer att arbeta i första hand fram till sista december i år. Som en del i SRFs arbete inför valet så anordnades det en helg för politiker med synnedsättning för någon månad sedan. Och jag åkte dit för att träffa några av politikerna så här inför valet. Och bland annat för att prata om hur är det egentligen? Måste man engagera sig just i synskadefrågor bara för att man är synskadad? Vi börjar med att prata med Carl Otto Rosenqvist ifrån Ängelholm.
Jag sitter som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och ordinarie ledamot i myndighetsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen.
Hur länge har du varit politiskt aktiv?
Jag började inför valet 2006 och blev riktigt aktiv mitten av 2008 ungefär när en ordinarie lämnade i kommunfullmäktige så fick jag hoppa in som tjänstgörande.
Vad tror du skiljer dig åt som politiskt aktiv när du har en synnedsättning mot personer som inte har det?
För att kunna vara aktiv och sätta sig in i ärendena så får man ju först och främst ha läsbara handlingar och för att få fram det så får man vara ganska aggressiv, envis, allt vad nu kan behövas. Man får vara väldigt påläst och tjata och vara jobbig helt enkelt. För att annars så får man inte det man behöver. Och jag har ju sett, det är väldigt många som kanske inte har det där jätteengagemanget. Om man ser, de lyder ofta sina gruppledare kanske, bläddrar lite grann i papperna. Men som syskonare så måste jag ju vara betydligt mer aktiv för att kunna ta till mig det här. Så att...
Om man är synskadad och aktiv politiker, betyder det också att man måste vara engagerad i så att säga synskaderelaterade frågor politiskt eller kan man engagera sig i helt andra saker?
Man ska engagera sig i det som man brinner för. Det är bara när jag står i talarstolen och pratar om det som verkligen berör mig, oavsett vad det är för typ av fråga, som jag känner att det är då jag levererar bra tal. Annars så blir det ganska haltande.
Men upplever du att andra förväntar sig att du ska vara extra engagerad i till exempel tillgänglighetsfrågor?
Nej, det kan jag inte säga. Man har väl fått en del extra frågor. Jag har ju engagerat mig i det här med enkelt avhjälpta hinder och lite andra bitar. Men nej, jag kan inte säga att jag har ju stått utanför SRF väldigt länge och inte engagerat mig där heller. Så kanske därav att jag inte har fått några påstötningar. På det viset.
Men i ditt hemmadistrikt i Skåne till exempel, hur blir du behandlad där?
Jag är direkt ansluten, alltså inte med någon lokalförening och håller mig i periferin och jobbar mest med IT-frågor i en arbetsgrupp som ligger under styrelsen. Så att jag kan väl säga samma sak där. Jag vet inte riktigt, för jag har inte kastat mig in i gröten så mycket.
Det är ju val i år. Vilken är din viktigaste politiska fråga?
Jag som medlem och aktiv i Miljöpartiet så handlar det ju väldigt mycket om framtiden och även solidaritet med alltså de tre solidariteterna vi har som handlar om bland annat alla människors lika rätt och värde och så vidare. Så att med tanke på den röra vi har i Ängelholm politiskt nu så tror jag att det kommer att bli svårt att komma fram oavsett fråga, för förtroendet för oss har fallit i med den cirkusen som har varit med väldigt många politiska vildar och annat. Så, ja, men miljöfrågorna är viktigast för mig.
Annika Östling som är ledamot i SRFs förbundsstyrelse och distriktsordförande i SRF Dalarna är också politiskt aktiv sedan 2014.
Jag blev inlockad av en kompis som synskadad som började engagera sig redan 2010. Jag blev nyfiken och kandiderade då till kommunfullmäktige. Men jag stod väldigt långt ner på listan så jag kom ju inte in. Kände mig så här som att ja, men jag är nog lite nöjd med det ändå. Kanske för att inte känna mig besviken. Nej, men jag tyckte det gick bra. Men sen har jag kommit in som ersättare i kommunfullmäktige. Därför att det är väl många som har klivit av under vägen.
Och nu är det valår igen. Kommer du att finnas på listorna?
Jag finns på landstingslistan. Det kommer ju bli region i Dalarna till regionfullmäktige.
Så du kommer kanske då att byta från kommun till region?
Ja, fullmäktige kommer jag att byta till region.
Hur kommer det sig?
Jag är intresserad av de frågorna. Jag jobbar ju inom hälso- och sjukvården. Tycker att jag kan en del av de frågorna. Ser en del brister. Sen ligger ju kollektivtrafiken där också. Kollektivtrafik och färdtjänst och så. Och eftersom i Falun där jag kommer ifrån så finns ju redan en till, eller två till som är synskadade som jag tänker är bra på att driva de frågorna. Och ingen på landstinget. Så det var en liten sån strategisk överflyttning för att sprida våra frågor ännu mer.
Ja, du är också distriktsordförande för SRF i Dalarna. Hur funkar det att kombinera de två uppdragen?
Alltså, man får ju veta vilken roll man har när man går ut i olika lägen eftersom SRF och synskadefrågor så kanske. Men SRF, vi är ju partipolitiskt obundna. Så där sitter ju inte jag på någon annan stol än på min SRF-stol. Men jag, eftersom jag nu känner många politiker och jag går ju på mycket möten som är alltså medlemsmöten inom partiet och så kan jag ju prata för synskadade och synskadades behov på ett helt annat sätt. Därför att jag känner människor. Men annars så får jag när jag går ut officiellt vi bjuder in politiker till SRF Dalarna. Då är jag inte politiker. Men eftersom jag känner dem så blir det ju att man kan nyttja det.
Tycker du att det finns något problem med att driva just synskadefrågorna politiskt?
Inte problem. Jag får ju tänka mig för vilken roll jag har. Det är jätteviktigt. Men jag tycker inte problem så att driva det som är ett grundläggande problem. Det är att okunskapen är enorm. Det är den som väl sätter de största käpparna i hjulet. Men alltså, annars är det inte ett problem. Att vi är en liten grupp, långt ut på marginalen upplever ju jag. Och det är det som är svårigheten.
Hur upplever du att det fungerar att engagera sig politiskt i andra frågor då, som inte har koppling till synskadan?
Det tycker jag. Det går bra. Bara jag är med, alltså jag driver ju där jag är på ämnen som jag är intresserad av. Och ofta är ju det någon sorts direkt eller indirekt synskadanknytning. Men inte alltid. Det kan ju vara boendeplaner eller parkeringar eller ja, alltså vad som helst där jag ju kan yttra mig. Och känna att de lyssnar nog lika mycket på mig som på andra.
Så du upplever inte att dina partikamrater så att säga förväntar sig att du enbart ska engagera dig i tillgängligt frågor,
nej,
till exempel?
Nej, det tycker jag inte. Men däremot så förväntar de sig att man ska jobba med tillgänglighetsfrågor. Och det kan jag tänka beror på att okunskapen är jättestor.
Nu är det ju val i höst och du säger som sagt att du ska kandidera till landstinget. Mm. Vilken fråga är det som är viktigast för dig inför valet?
Just nu är jag ju inne mycket i tankarna kring ur mitt perspektiv som då också innehåller synskadeperspektivet förstås. Och det är ju friheten att kunna ta sig ut och delta i samhället. Rätten att komma ut. Som ju innebär väldigt mycket egentligen. Men där jag får ju bestämma mig kanske för en eller ett par. Man kan ju inte kanske driva i det stora. Men det är något som gagnar. Att jag tänker så tycker jag. Därför att det gäller ju att vara någon som bryter mark och går före.
Helena Fridlund, även hon ifrån Dalarna, startade sitt politiska engagemang 5 år före Annika. Och för henne så var det i första hand inte synskadefrågorna som gjorde att hon ville engagera sig.
Det som fick mig att engagera mig politiskt var faktiskt skolpolitiken i vår kommun, i Falun. För att dåvarande majoriteten hade gjort sådana stora nedskärningar inom barnomsorg och skola. Och jag som förälder blev riktigt arg och upprörd över det. Och då kände jag att jag måste göra någonting åt det här. Och det hjälper ju inte bara att stå och bli arg. Och det här är ingen SRF-fråga. Jag måste engagera mig i något politiskt parti. Och jag hade varit på gång innan, men det här var det som fick mig att ta steget att bli aktiv politiskt.
Och hur länge sedan var det?
Det var 2009.
Vad har du för politiska uppdrag idag?
Idag sitter jag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige i Falu kommun. Jag sitter som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och jag sitter som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden också.
Vilka frågor tycker du är viktigast i ditt politiska engagemang idag?
Just idag är det barnomsorg och förskolan och hur man ska kunna göra förskolan så bra som möjligt så att alla barn blir sedda. Även om ett barn kanske behöver särskilda behov, att de får de behoven tillgodosedda så att de kan få ta del av förskola och skola på lika villkor.
Som jag förstår det så har du gjort ett aktivt val att försöka att inte vara så politiskt engagerad just i synskadefrågor. Varför det?
Nej, men jag kände att jag ville jobba allmänpolitiskt. Jag ville försöka att vara lite som alla andra. Alltså försöka att inte märka ut mig som synskadad politiker. Utan som en politiker som alla andra politiker.
Hur har det gått?
Det har gått så där. Jag insåg efter något år att det går inte att komma ifrån att engagera sig i synskadefrågor eller funktionshinderfrågor skulle jag vilja säga. För de andra politikerna kan ju faktiskt inte så mycket om det. Utan då behövs det att det är någon som bevakar vårt område också.
Finns det inte då en risk också att politikerna, alltså de andra politikerna, engagerar sig mindre i de här frågorna?
Jo, en liten risk finns det. Så jag kände mig tveksam till exempel när de utsåg mig till att representera nämnden i kommunala handikapprådet till exempel. För de säger att men det är ett självklart val, du ska representera nämnden i kommunala handikapprådet. Min spontana reaktion var, men varför då egentligen? Det är väl i så fall bättre att det är någon som inte är funktionshindrad som engagerar sig och visar att de vill lära sig om funktionshinderfrågor.
Hur tycker du det funkar att kombinera ditt politiska uppdrag och ditt engagemang inom synskaderörelsen?
Oftast går det jättebra. Oftast är det ganska enkelt att skilja på rollerna. Jag har engagemang som inom SRF så sitter jag ju till exempel i tillgänglighetsrådet för Dalatrafik. Jag sitter i länshandikapprådet eller funktionshinderrådet som det heter numera. Och då är jag ju SRF-are. Däremot, när jag sitter som politiker, då blir det ibland lite svårt att komma ifrån det faktum att jag faktiskt är SRF-are också. Som sagt, det går inte att undvika.
Upplever du att det finns en förväntan från dina kamrater inom SRF att du som politiker ska driva just SRFs frågor?
Nej, snarare tvärtom. Jag blev petad från vår lokalföreningsstyrelse när jag engagerade mig partipolitiskt.
Varför det?
De tyckte inte att det lämpade sig att vara partipolitiskt engagerad när man satt i SRF, sa de då i alla fall.
Hur ser du på din politiska framtid?
Bra fråga. Jag hoppas på att kunna bli en ordinarie ledamot i någon nämnd nästa mandatperiod. Det beror ju på lite hur det går i valet. Att få lära mig mer. Man lär sig väldigt mycket genom det politiska engagemanget också.
Sist hörde du Helena Fridlund ifrån Falun. Och är du nyfiken på vilka fler synskadade politiker som finns, ja, då ska du läsa nästa nummer av Perspektiv som kommer ut i juni. För där kommer vi presentera fler synskadade politiker. Och det var ju allt som jag hade att bjuda på i veckans Radio SRF. Känns lite konstigt faktiskt att stå här själv i studion, men Therese är hemma och sjuk. Jag hoppas att hon är på benen igen nästa vecka. Och vet ni, då ska våren ha kommit på allvar. Tittar man i prognosen så ska det kunna bli 18-19 plusgrader här i Stockholm. Det ser i alla fall jag fram emot. Jag heter Joakim Kohlman. Jag hoppas att du passar på att njuta av vårvädret, så hörs vi snart igen. Hej då! Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom organisationsråd, jubileum och kongresser. Programmen kan höras på webben eller som podcast. Vi finns där du hittar poddar. Kontakta gärna redaktionen med tips, synpunkter och idéer. Du når oss via e-post till radio@srf.nu eller genom att ringa till vår telefonsvarare dygnet runt på 08 39 92 40. På telefonsvararen får du också gärna lämna insändare. Vill du skriva till oss i svart eller punktskrift är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Vår telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.